Nåden är Bibelns högsta tema och viktigaste ärende. Det dyrbaraste och det största vi har att förvalta som förkunnare och som Kristi församling. Guds nåd är mänsklighetens största behov. Och det är min bestämda uppfattning att man aldrig, aldrig kan predika för mycket om Guds nåd. En del menar att för mycket tal om Guds nåd leder till en slarvig, ansvarslös livsstil. Det är precis tvärtom. Precis tvärtom. Ju mer vi förkunnar Guds nåd, desto mer kommer vi att avsky synden och längta efter ett heligt liv. Upplev nåd föder kärlek, och kärlek föder lydnad. Samtidigt är det sant att nådens storhet endast kan värdesättas av den som rätt förstår Guds helighet och syndens allvar. Nåden säger aldrig det spelar ingen roll hur du lever. Nåden säger nu får du leva som Gud vill. Av någon märklig anledning tycks det ändå vara så att vi har svårt att riktigt tro på kraften i Guds nåd. Nåd är inte någon slags mjäkighet eller snällhet hos Gud. Nåden har kostat Gud precis allt. Och det var Guds vilja till nåd som förde Kristus till jorden och senare till korset. Det är endast på grund av Gud att han i Kristus har tagit på sig syndens konsekvenser som Gud är fri att bevisa nåd utan att göra våld på sin helighet och sin rättfärdighet eller sin rättvisa till och med. Nåd kan skänkas oss på grund av Kristi förtjänster. Ingen har någonsin meriterat sig för Guds nåd. Och idag så vill jag rikta mig till dig som möjligen är här och känner att det är svårt att tro att Gud verkligen kan förlåta allt i ditt liv. Som inte tror att det går att riktigt få en helt ny start igen. Du har misslyckats så många gånger och du har misslyckats så grovt att det nästan inte känns som om du kan be om förlåtelse ännu en gång. Du är rädd att du hamnat utanför ramarna för till och med Guds nåd. Och jag vill att du idag lyssnar till ett bibliskt exempel på en människa som om vi skulle döma inte skulle ha en chans att ens få vädja till Gud om nåd. Vi skulle på förhand, liksom männen omkring den här kvinnan, ha dömt ut honom också som ett hopplöst fall och bara känt oss nöjda att Guds rättvisa dom fick drabba honom. Och vi vill liksom gärna sätta gränser för Guds nåd. Vi har alltid lättare att förstå rättvisa än vi har att förstå Guds nåd. Att Gud kan förlåta syndare som kanske Medelsvensson begår, det kan vi tycka är rimligt. Det är väl hans jobb liksom. Men att Gud skulle kunna förlåta sådana som Herodes, barnamördaren, eller kejsar Nero som doppar de kristna i Rom i kära och tände på dem och använde dem som facklor på romskator, eller en diktator som Idi Amin, eller till och med en Hitler. Det låter nästan motbjudande, eller hur? Någon ordning får det väl ändå vara. Men Bibelns Gud blygs inte för att skildra människoöden som, om vi skulle bedöma dem, vore bortom all nåd och anständighet. Till och med i Jesu Kristi släkttavla i Matteus 1 så återfinner man såna här personer. En av dem är Manasse, kung i Juda mellan 697 och 642. Det vill säga han regerade i sammanlagt 55 år. Längre än någon annan kung i Juda. Bara det tycker jag känns orättvist. Varför skulle han få regera så länge? Han som var en så grym diktator. Han som anförde en sån skräckregering som ni snart ska få höra om. Varför plockar inte Gud bort honom innan han hann göra så mycket skada som han kom att göra? Ja, det är en svår fråga. Det står om Manasse att han gjorde mycket som var ont i Herrens ögon. Och detta trots att han hade en mycket gudfruktig far, kung Hiskia, som vi har talat om några gånger. Och när Hiskia kom till makten så hade han avskaffat all avgudadyrkan. Han hade gjort rent från allt sånt. Han hade återinfört tempeltjänsten i Jerusalem. Och ni kommer ihåg att när den assyriska herren omringade i Jerusalem, så var det tack vare Hiskias gudsförtröstan som Gud beskyddade staden. Och det här kände Manasse mycket väl till. Och när Hiskia var 39 år gammal så blev han dödssjuk. Men i sin nöd vädjade han till Gud, och Gud hörde honom och lät honom leva ytterligare 15 år. Visserligen var det så att de 15 åren inte förvaltades på bästa sätt av Hiskia. Det var under de här åren som Manasse ändå växte upp. Han kände till sin fars gudsfruktan. Han kände till vad hans fars tro, det goda, det hade fört med sig i familjens liv och i folkets liv. Men bibliska kungars historia visar med all tydlighet att föräldrarnas gudsfruktan inte automatiskt ger utdelning i nästa generation. Eller föräldrarnas brist på gudsfruktan inte heller nödvändigtvis leder till en sämre avkomma, höll jag på att säga. Gudfruktiga kungar kunde nämligen få väldigt vanartiga söner och döttrar. Onda kungar kunde däremot få väldigt goda söner och döttrar. Så det stämmer inte riktigt. Det ligger kanske en tröst i det här för föräldrar som orättvist anklagar sig själva för att inte barnen blev som man tycker att de borde hade blivit, eller valde de vägar i livet som man hade önskat. Det är nämligen så många andra krafter som påverkar våra barn och våra barns val i livet, att ibland så hjälper inte ens med goda föräldraföredömen. När kung Hiskia dog var Manasse 22 år gammal. Och han visade snabbt att han inte hade några som helst planer på att följa sin fars vägar. Han ville nämligen häftigare saker. Han tycktes med all kraft vilja liksom demonstrera öppet hur fullständigt han tog avstånd från sin fars värderingar. Och det började på det andliga planet. Manasse visade öppet hur han föraktade sin fars Gud. Trots att han visste hur illa det hade gått de 10 stammarna i norr, som också hade slagit in på den vägen, och hur de 722 före Kristus hade blivit bortförda i fångenskap till Assyrien. Det kände Manasse väl till. Ändå så gick han samma väg. Han ville inte veta av sina fäders tro eller den Gud som enligt honom så fyrkantigt hade sagt: du skall inga andra gudar hava jämte mig. Manasse började tvärt emot detta bud och förnämsta bud att bygga upp offerhöjder och altaren åt andra gudar som hans far hade låtit förstöra och bryta ner. De altarna byggde han upp igen, och han reste altaren åt balerna och åt aseran. Aseran förknippades med Bals kvinnliga motsvarighet, fruktbarhetsgudin Astarte. Och vid templen där dessa gudar tillbads så förekom sexuella riter för att provocera också gudarna till sexuellt umgänge, och därmed trodde man att fruktbarheten i landet skulle öka. Gud hade redan genom Mose varnat folket för sådana tilltag. Det visste Manasse. Han kände väl till allt detta. Men det är precis som om han njöt av att bryta alla konventioner och traditioner. Han hade något slags uppdämt behov att vilja chockera och gå till ytterligheterna så långt som möjligt. Han ville demonstrera sin totala frihet från alla gamla band som möjligen kunde binda. Och han gjorde precis som han själv ville. Ingenting fick stoppa honom. Men avguderi är ingenting att leka med, i vilken form det än uppträder. Och här tycks det bakom detta avguderi ha funnits gudar som dolde sig, onda makter som dolde sig. Jag kan inte förstå det på annat sätt. För Manasse verkar bli helt, när han börjar ta steg i den riktningen, verkar bli helt oförmögen till eftertanke och klokskap. Han blir så som förhäxad. Han blir bunden, han blir fjättrad i denna livsstil. Och han fortsätter på den inslagna vägen som om ingen broms fanns. Eller någon förmåga att reflektera över vad som händer i följderna av hans kurs. Så avguderiet bara tilltar i omfattning. Har du tänkt på hur det alltid går inflation i avguderi? När den högste, enda sanne guden avsätts, då uppstår ett behov av att uppfylla tomrummet efter honom. Och för att fylla tomrummet efter den enda sanne guden så behövs det plötsligt många gudar En Gud som tar hand om regnet, en som tar hand om fruktbarheten, en som tar hand om kärleken, en som tar hand om havet, och så vidare och så vidare. Därför finns det till exempel i den grekiska gudavärlden många gudar, som alla med sina specialiteter, men ingen högsta gud liksom. Likt den tidiga människosläkten, vilket det står i Romarbrevet 1, att de tillbad, de bytte bort den härlige gudens ära och tjänade och tillbad himmelens, det skapade framför skaparen. Och om Manasse står det, vi är alltså i andra krönikeboken 33, att han tillbad och tjänade himmelens härskara. Astrologi alltså. Och astrologi är ett gammalt fenomen. Tron på att himlakroppar och stjärnbilder bestämmer människors och nationers öde. Gudomligheterna bakom stjärnbilderna antog man och trodde man utövade ett utomordentligt stort inflytande på vad som händer i historien och vad som händer i enskilda människors liv. I vår tid, alltså flera tusen år senare, så florerar astrologin i vår upplysta så kallade vetenskapliga tidsålder. Du vill bara gå på avenyn i en promenad, så har du möjlighet att för bara 10 kronor få din närmaste framtid förutsagt genom ett slags datahoroskop. Du betalar och så matar man in dina födelsedata. Och så får du veta vad som ska hända den närmaste tiden. Varje veckotidning med någorlunda självaktning har ju alltid en sida med horoskop. Och det är klart att vi kanske läser det med en viss distans. Och det kanske är ganska oskyldigt på det planet. Men det finns alltså människor som blir helt bundna av astrologiska förutsägelser också i vår tid. Och det är då det börjar bli osunt. Det är då det börjar bli farligt. Gud hade genom profeterna många gånger varnat för den här typen av tilltro till avgudar eller andra makter. Och Jeremia hade sagt, ta inte efter andra folk. Bli inte skrämda av tecknen på himlen som skrämmer andra folk. Och Jesaja säger, stjärntydarna som varje månad förkunnar vad som ska ske, var inte rädda för dem, för de kan inte rädda dig. Men Manasse, han gick längre och längre, trots att han visste om de här varningarna. Han gick längre och längre i sin upproriskhet. Han byggde altaren och avgudabilheten ända in i templet. Och inne på tempelgården, på tempelområdet, så byggde han altaren, står det, åt hela himmelens härskara, åt solen, åt månen och de olika stjärnbildernas gudomligheter. Manasse ville trampa på allt som var heligt. Men när han på det här sättet lämnade ljusets och livets Gud, så verkade det som om man kom in under mörka makters inflytande. Det var inte liksom att nollställa sig. Att förkasta Gud innebar inte att han plötsligt var nollställd, utan det innebar att han istället var utsatt för annan sorts påverkan, tycks det som. För istället för att rådfråga Gud som han borde ha gjort, kallade han nu till sig, för behov av råd hade han, kallade han nu till sig andebesvärjare, spåmän, och han övade teckentydning och svartkonst och trolldom, står det. Allt i raka motsatsen till vad Gud hade sagt redan genom Mose. 5 Mosebok 18 kan du läsa om detta. Så upproriskheten mot Gud fick hans hjärta att kallna. Och mörka tankar började uppfylla hans sinne. Manasse blev så intagen av dessa falska gudars makt att han till och med lät offra åtminstone 2 av sina söner till guden Moloch i Hinnoms dal alldeles söder om Jerusalem. Kan du tänka dig? Hur kunde det gå så långt? Och genom allt detta, står det, så förtörnade Manasse Herren Gud. Ja, självklart, såklart. Fattas bara annat, tycker liksom. Men det var inte bara det, att han själv gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han, står det, förförde hela Jerusalems invånare. Han drog liksom hela folket med sig i detta avfall ifrån Herren. Och det skulle visa sig senare var mycket svårt att lyfta upp folket på ett högre moraliskt plan igen. Det är för att det är alltid så, eller hur? Alltid lättare att dra någon neråt, att dra ett folk ner i moraliskt avseende än att lyfta det upp. Det är liksom om du stod på ett bord och försökte dra någon upp. Det är alltid lättare att dra någon ner, naturligtvis. För vi har en viss benägenhet åt det hållet. Under allt detta så undrar man, när man läser vad som händer år efter år i Jerusalem, varför gör då inte Gud någonting? Varför sätter han inte stopp på detta? Varför är Gud så tyst? Gud var inte tyst. Dels hade Manasse kunskapen som hela tiden, tror jag, ändå malde i hans medvetande. Han var medveten om att han överskred den ena gränsen efter den andra. Och liksom han satt en ära i att göra det också. Och demonstrera, titta vad fri jag är ifrån allt. Men Gud var heller inte tyst under hans livstid. Gud ville nämligen bara en sak egentligen. Gud ville att Manasse skulle omvända sig och ge utrymme för Guds nåd. Och därför, just därför, så står det att Gud sände sina tjänare, profeterna, till Manasse och varnade honom i mycket allvarliga ordalag för vad som måste hända om han fortsätter på den inslagna vägen. Gud sa, samma olycka som ni har sett drabbade Samaria och de 10 stammarna i norr, när de på grund av många hundra års olydnad blev bortförda i fångenskap, samma olycka kommer att hända Jerusalem. Jerusalem kommer att bli som ett fat som man tvättar rent och sedan vänder upp och ner på, alltså tömmas totalt på sina invånare. Det var allvarliga, det var tydliga ord till Manasse. Men varken Manasse själv eller folket brydde sig om profeternas varningar. Man hade kommit så långt, verkade som, att man var totalt okänslig för Guds röst. Manasse blev bara irriterad av dessa profeter som vågade sticka upp och tillrättavisa honom. Och han blev hatiskt inställd mot alla som företrädde Guds fruktan eller rättfärdighet. Och han iscensatte alltså en grym förföljelse mot de rättfärdiga i Jerusalem. Det står om Manasse att han lät så mycket oskyldigt blod flyta i Jerusalem att det uppfyllde staden. Det är en bild på blodbad, det är sant. Och den judiska historieskrivaren Josefus, som levde samtida, samma århundrade som Jesus, ju, han skriver om Manasse att Manasse på ett barbariskt sätt mördade profeterna. Han mördade alla rättfärdiga män. Ja, han skonade inte ens profeterna, utan dödade, står det, varje dag någon av dem. Och enligt traditionen så sågade han, som också Hebreerbrevet antyder, om vi vet dock inte att det var just Jesaja, men enligt traditionen var det Jesaja som han lät såga i 2 halvor. Öppet förakt och grymhet. Det skulle ta en hel generation innan nya profeter kunde uppträda igen i Juda. Guds röst tystades av Manasse. Det gick inte att uppträda mera respektlöst, eller hur? Och till slut var måttet rågat också för Manasse. Och det hade inte behövt hända det som nu hade hänt om han bara hade lyssnat. Men nu måste det hända efter många, många år. Och den Gud som Manasse så grovt hade utmanat var ändå historiens Gud. Den Gud som håller konungars hjärtan i sin hand som vattenbäckar och styr den var helst han vill. Nu lät Herren, står det, den assyriske kungen komma och omringa Jerusalem. Den här som tack vare Hiskias, hans fars gudsförtröstan, hade blivit drivna på flykten inte så många decennier tidigare. Men den herren blir nu Jerusalem övermäktig. Och assyrierna tar Manasse till fånga. Och som de gjorde med sina krigsfångar, de slog dem i bojor, händer och fötter, med kedjor emellan. Och så satt de en krok i näsan eller i läppen, under eller över läppen, och drog dem med sig bort i fångenskap. Vilken fruktansvärt uttåg ur Jerusalem för denne grymme kung. Alla såg hur han hjälplöst fördes bort, ända bort till Babel. Och det var ungefär 100 mils resa på det sättet. Och där sattes han in i den mörkaste av alla fängelser och behandlades som babylonierna behandlade sina fångar. Kan du tänka dig vilken ömklig syn det var? Var fanns nu alla gudar som Manasse så hängivet hade dyrkat? Inte ens guden Molok, åt vilken han hade offrat sina egna söner som var offergåva, kom till Manasses undsättning. Detta var en annorlunda demonstration. Och så fördes han till fångenskap i Babel. Och Josefus i sin historieskrivning tillägger, så att kungen i Babel kunde straffa honom och plåga honom efter behag. De visste hur man torterade sina fångar. Och vi tycker, skönt, så var vi då äntligen av med honom. I Babels hemska fängelse kunde väl en sån som han ändå få sitta och få ta sitt straff, eller hur? Vad skönt att rättvisa äntligen blev skipad. Men berättelsen om Manasse slutar inte här. Gud var nämligen inte färdig med Manasse. Vi skulle kunna vara färdiga med honom här och säga, skönt att det är någon ordning i tiden. Att man får skörda vad man har sått. Skönt. Men inte för Gud. Gud var inte färdig ens med Manasse. Vet du vad som hände? Där borta i den stora världsstaden Babel, i dess mörka fängelse, långt ifrån familj och vänner, där börjar Manasse långsamt inse att han själv var orsaken till sin olycka. Då börjar någonting förunderligt hända. När han nu verkligen kom i nöd och var fråntagen liksom all egen makt, han kunde inte göra någonting för att påverka sin situation, han sitter där i bojor, då börjar Manasse göra någonting som han inte hade gjort sedan han var liten pojke för 40-50 år sedan. Vet du vad han började göra? Han började be till Gud. Han som lagt ner hela sitt liv på att kränka Gud, på att knyta sin näve mot Gud, aldrig knäppa sina händer utan knyta sin näve mot Guds helighet och uppvisa största möjliga förakt mot allt som påminde om hans föräldrars Gud. Han började be. Nu när han kom i nöd, stod det, började han inse sina misstag. Och han började göra någonting som var helt främmande för hans tidigare livsstil. Han ödmjukade sig, stod det. Men skulle Gud verkligen bry sig om det nu? Nu var det väl ändå kört för en sån typ som honom. Eller hur? Tycker inte du det? Han hade ju hela sitt liv bara skymfat Guds namn och dragit hela folket med sig i avfallet. Han hade utfört massor av våldsdåd och orsakat massivt oskyldigt lidande. Varför skulle Gud lyssna till en sån? Kan du svara på det? Kunde han inte få stå sitt kast? Men vet du vad Gud gör? Vet du vad Gud gör? Gud lyssnar till Manasses bön. Gud lyssnar. Och han inte bara lyssnar. Han svarar också på Manasses bön. Och han förlåter honom alla hans missgärningar. Stopp Gud, har du ingen ära kvar beskydda. Hur kan du förlåta en sån? Det är nådens problematik. Manasse får uppleva hur det stryks liksom ett streck över alla hans illdåd. Vi tycker det är oansvarigt. Vi tycker det är orättvist. Okej. Men det stannar inte ens där. Det måtte väl ha varit nog. Om nu Manasse kanske ändå vi kan tillåta att han fick bli förlåten, okej. Men han ska åtminstone sitta kvar där resten av livet, eller hur? Men vet du vad Gud gör? Gud är inte färdig med bara förlåtelse. Han till och med, mot alla politiska odds, totalt mot alla politiska odds som kan tänkas, låter Manasse bli fri ifrån Babels fängelse och komma tillbaka till Jerusalem, och inte bara som en före detta krigsfånge liksom, utan till och med återfå tronen i Jerusalem. Är du inte klok, Gud? Hur kan du bevisa en sådan man ära när han har kört sitt folk i botten liksom? Något sånt har aldrig hänt. Sån är Guds outgrundliga nåd. Om vi riktigt förstod syndens allvar skulle vi kanske inte se skillnaden så stor som vi nu gör. På det sätt Gud behandlade Manasse och på det sätt han har behandlat oss. Det hade varit stort nog att Manasse fått förlåtelse. Men nåd stannar inte där. Gud vill nämligen inte bara förlåta, han vill återupprätta. Han vill inte bara stryka ett streck över det som har varit. Han vill ge dig ett nytt liv, en ny start i livet. En helt ny möjlighet att börja om från början. Gud är inte färdig förrän han får det liksom. Och vet du vad det står? Manasse kommer tillbaka. Det är det här som förresten dopet så tydligt illustrerar. Och varför jag tycker det är så viktigt att en människa döps som har upplevt Kristus. Det är för att det liksom begraver den gamla människan. Hela det gamla livet. Goodbye. Och en uppståndelse till ett nytt liv. Det är vad Gud har gett oss i Kristus. Och Manasse, som på det här sättet drabbades av Guds ofattbara nåd, när han kommer tillbaka till Jerusalem och liksom sätter sig på sin tron och ser att han får makten tillbaka, då står det, då besinnade Manasse att det är Herren som är Gud. Fattar han inte det tidigare? Fattar han inte det när han drabbades av Guds rättvisa dom och hamnade i Babels fängelse? Fattade han inte då att det var Gud som var Gud, så att säga? Det borde han naturligtvis ha gjort. Men Manasse var en hårdhudad man. Och endast Guds nåd kunde slå hål på den hårda hinnan. Nåden bär nämligen på en förvandlande kraft som lagen aldrig kommer i närheten av. Och det Jerusalem som Manasse tidigare hade satt skräck i fick nu tillbaka en helt ny kung. En helt ny kung. Du kan tänka dig vilken förundran detta skapade. Och folket frågade, vad är det som har hänt med Karl? Vad har hänt med vår kung? Guds nåd framverkade nämligen hos Manasse en helt ny livsstil som kännetecknades av kärlek och tillgivenhet till Gud. Hade Gud låtit honom sitta kvar i fängelset så hade folket aldrig fått uppleva denna Guds förvandlande nåd i hans liv, eller hur? Och som i sin tur visade sig i en nytt sorts livsföring. Där Manasse var ivrig att behaga Gud. Och visa sin stora tacksamhet till Gud för vad han hade gjort. Och Manasse, står det, gjorde upp med sitt gamla liv. Han skaffade bort alla främmande gudar och avgudabiljetten. Han rensade rent i templet. Och han ville nu visa att det bara fanns en sann Gud på hans hjärtas tron. Och därför upprättade han Herrens altare igen. Och offrade, står det, tackoffer och lovoffer till Gud. Och han uppmanade hela folket att tjäna Herren. Vilket var lite svårt. Som jag antydde tidigare. Att Gud ska bli känd, älskad och ärad. Precis i Manasses upplevelse. Han fick lära känna Gud på detta sätt. Han började älska Gud. Och nu vill han ära Gud med sitt liv. Och Josef förskriver om de sista åren i Manasses liv. Han bemödade sig om att utplåna varje minne av sina förra synder. Ingenting var så angeläget för honom, skriver Josefus, som att uttrycka tacksägelse till Gud. Sen han en gång hade blivit förändrad, förde han ett helt annat liv. Och vet du vad det står till sist om Manasse? Efter att ha vänt sig i sann fromhet till Gud, var han en lycklig man. Och ett exempel att efterfölja. Kan du tänka dig? Från en skräckenjagande och blodtörstig tyrann till ett föredömligt exempel. Detta är vad Guds nåd kan åstadkomma. Och ingenting annat än Guds nåd. Genom att förlåta Guds föraktare som Manasse och förföljare som Paulus har Gud statuerat ett exempel på hur han kan få sina fiender att älska och tjäna honom. Vill du ha en sådan Gud att göra? Han vet allt om dig. Han känner dina hemligaste brister som du skäms för och tänker, jag kan väl inte be om förlåtelse en gång till. kunde Manasse få förlåtelse, så borde väl du ha chans. Den stund i ditt hjärta säger ja och omvänder dig, så utlöses Guds gränslösa nåd över ditt liv. Precis det som vi nu ska fira kring detta fantastiska bok som vi kallar Herrens bord och nattvard. Gud välsigne dig. Låt oss bedja. Käre gode Gud, tack för din nåd och barmhärtighet mot mig. Tack att du har tålamod med oss, Herre, därför att du vill väcka hos oss en kärlek och en längtan och en vilja att älska dig. Låt oss nu få gå in i nattvarden med en underbar tacksamhet och känna att din välsignelse vilar över oss, att vi får fira förlåtelsens högtid. Vidga våra hjärtan, Herre, så att vi känner din värme och din frid. I Jesu Kristi namn. Amen.